Låt oss be. Som vi har sjungit, här är vi. Här är vi i tillbedjan. Och något vackrare än du finns inte. Så fortsätt att låta den här gudstjänsten också, den här liknelsen vi möter idag och predikan kopplad till den, få måla den bilden av din skönhet, din rättvisa, av ditt rike. Amen. Jag kom inte på något klyftigare som rubrik. Så det är därför ni får stå ut med en sån dålig vits. Men det kommer att handla väldigt mycket om klyftor idag. I själva verket är väl det kanske den negativa sidan av den här, den jobbiga sidan av den här liknelsen. Men den handlar väldigt mycket om klyftor. Jag tänker att jag ska göra något som man egentligen aldrig ska göra. Jag ska göra något spontant. Erfarenheten lär att inte vara spontan, som någon sa en gång. En liten associationslek, om du vill göra det här i ditt huvud bara, men någon kanske vill säga någonting. Om du, när du hör ordet klyfta eller klyftor, och nu tänker vi inte på den geologiska klyftan som vi ser där. Vad tänker du på då? Jag har en liten association när vi slänger upp om ett ögonblick. Men vad tänker du på klyftor? Associerar du positivt, negativt? Vad tänker du på? Någon som vill hojta något bara? Eller tänka något, det är okej. Apelsin. Stup. Något mer? Orättvis. Mer värdeladdat då än apelsin. Ja, mer. Konflikt. Hörde jag det? Konflikt. Ja, man kan ge Svenska Akademins ordboks definition av klyfta. Den står där. En klyfta är något som utgör ett svårt hinder. Ett svårt hinder för förbindelse, för enighet, överensstämmelse eller sammanhållning mellan personer eller mellan samhällsgrupper, företeelser och livsåskådningar. Och den här liknelsen idag, den kommer att studsa väldigt mycket mot den där definitionen. Den kommer att utsätta oss för den där, för att vi lever i en värld fylld av klyftor. Kanske ska jag säga något först bara om den här liknelsen, jättekort, och vilken värld den äger rum i. Den är inte helt olik vår, men den är ändå delvis olik vår. Och det är ju fint för mig, därför att jag har nu haft tre liknelser i rad som handlar om någonting som liknar samma sak. Det är rika män som förekommer i dem. Jag vet inte om det är, som en del brukar säga, Gud som brukar säga något till mig. Men ja, det slumpade sig så, och sen tänkte jag väl lika bra att jag tar allihop. Så den här livsvärlden, den är likadan som de andra liknelserna, om ni har varit här, om den rike mannen som samlade i lador till exempel och så. Och den rike mannen står i de här liknelserna alltid som en representant för ett system som domineras av någonting som Jesus har givit namnet Mammon. Och det pratar vi om rätt mycket den senaste predikan. Jag ska inte tråka ut er med det. Men en av de definitioner som vi brukar leva med ofta, den kommer från Jesu eget språk som var arameiska. Och det är alltså att mammon eller mammonas är det som någon sätter sin yttersta tillit till. Och de menar inte bara det man säger, men det där är en viktig värdering för mig. Utan när det verkligen brinner till, vad sätter du din tillit till? Så blir det värdeladdat, men det var sig positivt eller negativt. Det blir det ju när Jesus använder det, så använder det en negativ laddning. Men ungefär det, när man sätter sin yttersta tillit till. I judisk tradition så använder man ett liknande ord som säger något i stil med att mammonas handlar om egendom. Alltså när egendom står i kontrast till det som ger liv för alla. Eller profit på bekostnad av någon, framförallt de fattiga. Då använder man ordet mammonas sådär. Så det är liksom den världsbilden Jesus berättar in de här liknande. Det var inte alls ovanligt med extremt rika landägare och folk som led väldigt hårt under dem. Inte bara att det var ockupation och att romarna gjorde det, utan det var andra som också profiterade. Och Jesus gör det också väldigt klart att det här, alltså den här typen av dominans, alltså mammons dominans och det här systemets dominans, det är på utdöende, det kommer inte att hålla. Samtidigt så verkar han säga till lärjungarna, de som hör honom, att ni måste bygga något nytt mitt inne i det här systemet. Nya skott mitt i skalet av den gamla plantan och så vidare. Och så är det väldigt klart också såklart att det står i extrem kontrast med det Jesus kallar för Guds rike. Han säger, ni kan inte tjäna två herrar. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är ganska tydligt. Och idag, tror det eller ej, så skärps tonen rejält. Det här är en tråd som går igenom Lukas. Jag tänker vi ska, alltså jag håller på att tjata om det här med klyftor för att vi ska ha med oss det. För det är något som är obekvämt för oss. Vi vill gärna skyla oss för dem. Det är en del av våra privilegier, tänker jag, att vi kan göra det, de flesta av oss. Och jag vill inte låta oss göra det, framförallt inte mig själv. Och därför tänker jag ägna mig åt en dramatiserad textläsning nu när vi kommer till den. Så jag har några fantastiskt fina skådespelare som har tackat ja till att agera rollerna som finns här. Och vilka roller finns i den här liknelsen? Jo, det finns en rik man då, som sagt. Sen finns Lazarus som är en tiggare. Inte att blanda ihop med en annan Lazarus som är bekant från Johannes evangeliet. Det finns några änglar. Men framförallt finns också fader Abraham. Så här låter då texten, och då ska jag be både den rike mannen och Lazarus att symboliskt närma sig här. Den rike mannen är alltså klädd i purpur, som ni ser. Vi har ett oändligt rekvisita förråd. Texten kommer också att finnas där framme. Då läser jag från från Lukas 16, vers 19 och framåt. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans varje dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna, vi har inga hundar med oss idag, men hundarna kom och slickade på hans sår. Men så dog tiggaren. Så dog tiggaren och han fördes av änglarna bort till platsen vid fader Abrahams sida. Den rike mannen dog också han och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta, ända bort mot parkeringsplatsen, se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han, fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade, kom ihåg mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar den klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det. Det är ni i mitten här som är klyftan då, förstår ni. Mannen sa, då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham svarade, de har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem. Mannen svarade, nej, fader Abraham. Men om någon kommer till dem från de döda så omvänder de sig. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Vi tackar våra skådespelare. Ja. Bara för att illustrera klyftor, det kommer fram ett konstverk också här nu av en konstnär som heter James P. Janknecht. Och honom har jag använt förut, om ni kommer ihåg, ni som var här efter påsk, så hade nästan en utställning kring den här berättelsen om Emmausvandrarna, och han målade en av de talarna. Det som är fint med sådana här konstverk är att de sammanfattar ju hela berättelsen, hela tidsrymden, allting komprimeras till en bild. Jag tycker han gör det väldigt bra, jag ska inte prata så mycket om den målningen där. Man ser till och med de fem bröderna som sitter där uppe. Man ser Lazarus hos Abraham. Man ser också lite groteskt hur han plågas i lågorna där nere. Ja, alltså det, klyftor och skillnad, det är som sagt ett väldigt viktigt tema i den här liknelsen. Och klyftor är på något vis en del av deras, de här figurerna i berättelsen, och vår erfarenhet och verklighet som Jesus verkligen vill sätta ljuset på här. Han trycker mycket på en knapp. Det är så, döden är det som förenar de här två männen. Men medan livsomständigheterna så skiljer en ohygglig massa. Det finns väldiga klyftor i privilegier, i deras status i samhället, i hur mycket de kan komma åt det vi skulle kunna kalla för välfärd. Deras hälsa är radikalt annorlunda. Deras utseende är radikalt annorlunda. Alla markörer som handlar om status och tillhörighet, de är djupt olika för dem. Det är stor skillnad. Döden är gemensam. Men liknelsen gör på något vis klyftornas existens nästan ännu tydligare i döden. De är en spegel av varann. Vad händer där? Jo, Lazarus, han är den som åtnjuter frid, står det. Och han gör det därför att han är kopplad helt plötsligt, eller inte helt plötsligt. Det tydliggörs att han blir kopplad till sin historia, till sitt folks historia, alltså till Guds historia. Därför att han sitter med Abraham. Han sitter med stamfadern. Historien är på Lazarus sida. Gud är på hans sida i den här liknelsen. Och det görs tydligt av att han inte ens talar själv. Lazarus yttrar inte ett ord av dialog i den här liknelsen. Utan det är Abraham, stamfadern, som står som symbol liksom för bägge de här männens historia och riktning. Det som är det goda för dem. Det är han som för Lazarus talar. Den rike mannen å andra sidan, alltså, han är bortkopplad från sin historia och bortkopplad från livet. Och han lider under plågor som på något vis speglar de som Lazarus led under, eller hur? Under livet. Men det är ju inte sant, för han för sin egen talan. Han för sin egen talan. Han talar på något vis fortfarande, trots att han lider. Det var väldigt fint illustrerat, tack för det. Jag bad Anna illustrera både självförtroende och lidande. Det är inte lätt. Han talar på något vis med det självförtroende som hans privilegier i livet, hans position i livet, vant honom vid att kunna göra. Jag märkte ni en sak också? Att han talar inte direkt till Lazarus om att komma dit och fukta hans tunga med lite vatten. Han talar till Abraham istället. Det är ett tecken på att han har vant sig med ett självförtroende som den typen av privilegier ber. Vad ska jag be en tiggare för att hjälpa mig? Jag pratar till fader Abraham istället. Han tänker att han kan be Abraham att göra precis vad han vill, och att han kan luta sig mot sin familjs kopplingar och tidigare privilegier, till och med som ett sätt att undvika att ta ansvar för sin traditions tillit till Gud. Men han tar dem istället för givna. Det är liksom den repliken handlar om, att lyssnar du inte på Mose och profeterna, det spelar väl ingen roll om det uppstår någon från de döda, du har redan gått snett. Om du har missat Mose och profeterna, det är som att hade det här varit i nytestamentlig tid, så hade väl någon kanske sagt, ja men läs all Paulus undervisning, ta del av hans brev och Johannes texten och uppenbarelseboken. Säg nej. Men om det kommer någon från de döda, det spelar ingen roll om det kommer någon från de döda, då ser du bara som ett medicinskt mirakel möjligtvis. Han har missat allt. Lazarus liv, visade sig vara förenat med Gud. Lazarus, som säkert många vet, är ett namn som också betyder Gud är min hjälp. Och den rike mannens liv visade sig inte vara förenat med Gud utan med de privilegier han hade. Gissa var evighetsvärdet finns. Det finns en tilltala som också hört den här berättelsen. Den är lite mer abstrakt, men jag antar att ni fattar. Va? De här två männen representeras av två olika trän. Ett av dem bär frukt och grönt och det andra inte. Och här är vattnet, liksom klyftan mellan dem. Jag ska inte säga mer om den. Jag tyckte det var en talande illustration i sig själv. Den här klyftan då, som i liknelsen existerar innan rollfigurernas död och som spegelvänt lever kvar därefter. Med någon slags groteskt bildspråk dessutom. Det är en spegel som Jesus håller upp. Och han håller upp den framför lärjungarna, för de som lyssnar till honom när han berättar den här liknelsen. Han håller upp den framför oss för att vi ska se på oss själva och på den värld vi lever i med nyktra ögon. Det gör alla liknelserna. Det är frestande med en sån här text, och det är kanske många som har gjort det, att se den som en spekulation kring livet efter döden eller kring himmel och helvete. Men då ska vi vara väldigt medvetna om att det Jesus adresserar i sina liknelser, det är alltid verkligheter som vi lever igenom redan här och nu. För de levde, och vi lever, det här vet vi ju, att vi lever i en värld av klyftor som knappast är mindre än vad de var då. En del kan vara mindre, men andra är rent utav större. Alltså att du greppar efter statistik, så tänkte jag, det blir bara tråkigt. Men jag vet till exempel från ett samtal jag hade nyligen, och jag blir alltid lika förvånad när jag påminns om det, om att idag existerar fler människor som tekniskt sett är i slaveri än vad det gjorde när slaveriet avskaffades lagtekniskt i till exempel Storbritannien eller USA. Det är groteskt. Jag vet också att vi lever i ett land där det jämfört med för 10 år sedan är större klyfta mellan de som är rikast och de som är fattigast, och det är det här landet. Och så där kan man hålla på, men det blir tråkigt. Men klyftor existerar, de är knappast mindre eller färre. Så hur ska vi navigera i det där liksom? Hur kan vi vara ödmjuka i det? Till att börja med, som jag försökte göra här nu i början, så gör vi det genom att inte blunda för att klyftorna finns där. Eller låtsas att de är enkla att överbrygga. Eller att de är alldeles för svåra för att överbrygga, så att vi inte pallar göra någonting. Jag återkommer till det. Klyftor är en del av världen vi lever i. Det är liksom det den rike mannen och Lazarus står som ett exempel på. Klyftor, vad sa vi om det nu igen? Jo, sånt som utgör svåra hinder för förbindelse, enighet, för ömsesidighet, överensstämmelse och sammanhållning mellan personer, samhällen, livsåskådningar, företeelser. På alla möjliga plan finns det klyftor, sånt som splittrar. Och allting som gör det, alla klyftor som existerar, de riskerar ju därför att bli djävulska. Ja. Men i den här liknelsen så belyser Jesus alltså en typ av klyftor som omöjliggör det vi skulle kunna kalla det gemensamma goda, alltså det där blomstrande livet Gud avser för alla. Det ska vi återkomma till. Men perspektiv är ju jätteviktigt igen. Hur ser vi på oss själva och världen vi lever i, sa jag innan. Och den här liknelsens genre och den här liknelsens pedagogik, om man ska använda ett sånt ord, alltså liksom sätt att undervisa oss och liksom flytta våra hjärtan till handling, det tvingar oss att röra oss igen, precis som alla de här liknelserna jag nu har haft, att röra oss i det som heter ekonomi. Eller det vi benämner ekonomi, som att det vore någonting skilt från en massa annat. Men det är det ju inte. För att placeringen i en liknelse om Guds rike, det gör att vi kan inte skilja det från det vi skulle beskriva med ordet tro till exempel, eller teologi om man vill sätta en gi på det. Den gör det på det viset att den ekonomi, eller den hushållning om man nu ska använda det ordet, som är Guds ekonomi, den är ju allomfattande. Antingen ingår allting i Guds ekonomi eller så gör ingenting det. Skapelsen är en välintegrerad, en fungerande värld för alla varelser. Ett komplicerat och ett sårbart system som därför bygger på tillit, på utbyte och på ömsesidighet, där det finns tillräckligt för alla och för allt. Det är Guds ekonomi. Det är ju så, för att Gud är den som ger de törstande att dricka och mättar de hungriga, som det sägs på massor med olika sätt i psalmerna. Det är så för att föreningen med den guden innebär upprättad gemenskap med skapelse och granne. Det är alltings mål och mönster, och det är vägen dit. Det är Guds ekonomi, och här har jag lånat jättemycket från min hjälte Wendell Berry, som vanligt. Men det är så att Guds ekonomi, därför, om man nu använder det ordet, den tvingar ju inte fram den här ekonomiska utjämningen av klyftorna. Den kan inte göra det, och det är väl kanske det schablonen skulle kalla för socialism. Men den accepterar heller inte liksom en slags fri marknad där friheten för vissa hänger ihop med den typ av lidande som Lazarus drabbas av. Och då har de här tidigare liknelserna tydliggjort väldigt mycket. För det handlar om perspektiv. Om den här liknelsen då bjuder in oss att identifiera oss med någonting, så är det kanske orden som Abraham ger till den rike mannen. Jag vet inte om de bara blåste förbi er eller inte. Han säger så här: du fick ut ditt goda medan du levde. Du fick ut ditt goda medan du levde. Den beskrivning av privilegier. Du hade det så bra så du visste inte hur bra du hade det, skulle min mamma ha sagt. Och liknelsen ger oss därför med alla våra privilegier en pedagogik vi behöver. Va? För den här liknelsens Guds rikes pedagogik, alltså sätt att tala om för oss, att fostra och forma oss, den kommer genom ett språk som kommer underifrån från de flesta av oss. De kommer inte från våran position. Den här liknelsens pedagogik är en pedagogik för dem utan makt. Det är ett språk som ger hopp för dem som inget har. Och därför är den oroande och problematisk och till och med lite hotfull för den som har mycket. Om det är medel, trygghet och så vidare, status. Det är svårt för oss att ta in. Därför sa jag att det skulle bli värre idag. Men det här är så tydligt tema hos Lukas av någon anledning. Han trycker på det här. Han lyfter in de här liknelserna av Jesus som trycker väldigt mycket på det. Jag tror att vi behöver den som spegel. Vi behöver lyssna på det i alla fall, även om det inte speglar vår erfarenhet kanske. För det är en pedagogik som också speglar Guds rike. Det finns andra liknelser som speglar den på andra sätt, men just de här gör det på det här sättet. Och den gör det genom de här två männens liv och öde. En grotesk spegel håller den upp framför oss, men det är poängen. Vi ska reagera på det. Det här är mycket svår liknelse att bara sitta och jag håller med. Det är svårt, den är för grotesk för det. Så liknelsen fungerar precis som allt som tvingar oss att se nyktert på oss själva och världen. Den fungerar för det första då som en varning. Det är det den gör. Den funkar som en varning för det som drar oss bort från det liv som förs samman och består och ger blomstring, alltså från Guds ekonomi. Det är en varning. Jesus uttryckte det i meningen av de tidigare liknelserna: akta för alla former av girighet. Det skulle kunna appliceras på den här också. Men det är en varning. Liknelsen vill för andra väcka oss, precis som alla liknelser vill. Rikta vår slumrande blick och se på den här världen som är Guds. Och se vad den här världen kan bli om vi antar det perspektiv som är Guds kärlek och rättvisa och tänker att det här är nog det sanna perspektivet. Det är inte lätt att göra det. Den vill väcka oss, väcka vår föreställningsförmåga, vår imagination. Och så vill liknelsen, som en del av allt det där, att vi ska känna igen och känna både hopp och vrede. Hopp att det går att göra någonting, men också vrede över de här klyftorna. För det kände bevisligen Jesus själv. Han erbjöd en väg, men han var också riktigt arg. För det satte honom i rörelse. Han berättar det här för att vi också ska sättas i rörelse. Och till sist då tänker jag så här att Jesus låter oss då genom den här liknelsen. Han låter oss inte hoppa över därför att ett sätt som det vi kallar för frälsning kanske tar form på tydligast. Det är det vi kallar för kyrkan och församlingen. Så församlingen är ju ett uttryck av den där Guds ekonomi jag talade om. Av ömsesidighet, av tillit. Det finns tillräckligt för alla. Bordet är stort och det blir större om det kommer fler. Och det finns potential att växa och mogna djupare in i den hela livet för en församling och för en människa. Och det finns nåd i den gemenskapen att inte lyckas perfekt med allting hela tiden. Men där i församlingen i kyrkan tänker vi att de tidiga frukterna syns av det där Guds rike som skapar den där ömsesidigheten, gästfriheten och rättvisan på alla plan. Eller så här då. En gemenskap mitt i världen som på allvar brottas med frågan om vi tjänar det som för samman och består eller det som sliter isär och förstör. En sån gemenskap. Alltså verkligen brottas med den frågan. Den har ni där också. Det är en hälsosam gemenskap. Som inte duckar för dem. Ända ner till liksom mikroplanet. Vad är det som för samman och består? Och vad är det som sliter isär och förstör? Hälsosam, ödmjuk och vuxen tro formas i den funktionen, tänker jag. Alltså, i den funktionen som den här liknelsen liksom blott gör. Men den här världen som vi inte kan eller bör fly ifrån, men den är fylld av klyftor och det goda rike som håller på att komma. Vi liksom fångade i den där spänningen och det är där vi växer. Inte när vi tar oss undan från den spänningen och blir bekväma eller för desperata att vi ger upp. Det är svårt det här. Tack och lov att anden är med oss. Men där formas vuxen hälsosam och ödmjuk tro. Jag tänker också till sist att det där är ett avgörande skäl till att uppståndelsen nämns också i den här liknelsen. Det är inte bara en sådär, okej, om Lazarus kommer tillbaka som någon del, vad funkar det som? Utan det är ju, Lukas är smart, va? Han kastar en pil framåt mot påskdagen här. Det är också en dom såklart. Det är jobbigt. Inte ens om Kristus uppstår så kommer det att ändra. För det spelar verkligen inte någon roll för er. Det är väl ett sätt att se på det. Men framförallt är det en syftning fram till uppståndelsen. Då det till sist står klart att liv i hans fotspår, det är det som har evighetsvärde. Då spelar det ingen roll om du är den rike mannen eller Lazarus i berättelsen. Rikta dig mot Kristus så får allting evighetsvärde. Det är liv som tar emot och ger vidare det gemensamma goda. Det är liv som levs som om Jesus verkligen hade uppstått från de döda. Det är liv som tar emot och speglar gemenskap, den där eviga gemenskapen Lazarus hade med den Gud som är förlåtelse, som är försoning, som är helhet, som är gästfrihet, som är rättvisa. Allt det där. Liv. Ja. Men det är därför jag också säger här att ett av de sätt frälsningen tar tydligast form på, det är församlingen. Det är vi som sitter här. Till exempel Johanneskyrkan. Inte bara, tack och lov. Det hade varit lite tufft jobb. Men bland annat. Och då är det där livet, alltså Guds ekonomi, den syns ju i det som händer och får näring kring nattvardsbordet snart. I de här sångerna där vi riktar oss mot Gud. Det syns i husförsamlingar och i språkcafé. Kring fikabordet här och som jag sa kring nattvardsbordet. I vårt budgetarbete, allt det där osynliga. I bakande av sockerkakor till öppen kyrka. Det är liksom det som är grejen. Det är där det händer. Det är åtminstone där det börjar och där får vi träna oss i liksom Guds heliga ekonomi. Så en grotesk spegel, men vi är på något vis Om jag hade hittat på en bättre titel så hade jag sagt något långt om att vi kan vara bryggan över klyftan och sådär. Det blir för tramsigt. Det går inte. Där är en grotesk liknelse är det. Så när ni väl, om ni gör det, samtalar eller husframgång, ta med den frågan. Vad tänker vi om klyftor? Vad ser vi för klyftor? Vad befinner vi oss i relation till dem? Utöver frågorna som finns på det här, den här flyern som finns där ute, som är väldigt bra frågor. Den liknelsen kan vara värt att liksom ställa sig i den rike mannens roll, men också i Lazarus roll och tänka, men vad, hur upplever jag det här? Och så vidare. Ska vi be? Kristus, jag ber som förra söndagen, låt de här liknelserna fortsätta hjälpa oss och föreställa oss en annorlunda verklighet än den vi ser som normal, som oundviklig. Hjälp oss att gensvara på den där verkligheten, på ja, himmelriket som finns mitt ibland oss. Låt oss få gensvara med omvändelse i efterföljelse och ge oss, Gud, det ber vi, tillit till dig att efter vår förmåga bygga det nya mitt i ruinerna av det gamla. Så att vi får se barmhärtighetens gemenskap födas framför våra ögon. Och vi ber, ge oss genom din ande kärlek, ödmjukhet, tålamod och glädje längs vägen. Amen.